Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare.
Välkommen till Lära från lärda.
Fredrik Killeborg vid micken, och den här veckan har jag läst en bok som heter Utarbetad, lär känna dina symptom. Mitt emot mig, välkommen Lilja Kajvert.
Tack så mycket.
Jag tänkte att du får börja med att presentera dig.
Lilja Kajvert, jag är socionom och lektor i socialt arbete. Handleder ganska mycket, både i Sverige och internationellt. Föreläser inte varje dag nu för tiden, utan när jag blir engagerad. Och sen har jag jobbat på Göteborgs universitet i över 30 år. Och som handledare över 40.
Den här boken då, Utarbetad. Vad skulle du säga, vad handlar den om?
Det finns ett budskap i boken. Att det är väldigt vanligt att jag möter socialarbetare, de som jag handleder, både i Sverige och internationellt, som pratar om att de är utarbetade, de är utbrända, de har precis kommit från sjukskrivningen, de använder ordet burnout, gått i väggen. Och sista två åren har börjat skrivas väldigt mycket om detta. Och jag har ju börjat fundera på hur kan man ha kontroll och hur kan man ta hand om sin situation utan att behöva låta läkarna diagnostisera en så att man inte får skulden på sig själv. Varför är man utarbetad? Varför är jag svag person? Vad handlar det om? Och här är det väldigt viktigt, som jag hörde också från Fråga doktor recept, lär känna dina symptom. Och jag tycker det är jätteviktigt att kunna förstå sina symptom, att medvetandegöra sin arbetssituation, sin livssituation, för att kunna förstå vad är det som påverkar mig så att jag känner den enorma tröttheten, att jag inte orkar arbeta, att jag går till väggen. Detta är viktigt för att man skulle kunna sen veta vilka insatser behöver man göra själv, andra, och även vilken typ av behandling man skulle behöva om det skulle behövas.
Mm. Vill du berätta lite om liksom arbetet med boken? Hur den har liksom växt fram? Och
jag har kommit mycket i kontakt med trauma. Både internationellt, att jobba till länder efter kriget. Och sen när den nya flyktingsvågen kom till oss, ensamkommande flyktingar. Och där har jag träffat många professionella och många grupper som jobbar med den gruppen individer. Egentligen kom en fråga till universitetet från socialarbetarna i Göteborg som vill att jag föreläser om sekundärt trauma och varför det drabbar socialarbetarna. Jag kände lite motstånd att ha fokus på sekundärt trauma, därför att det är ändå speciellt att bli sekundärt traumatiserad och få den diagnosen. Och då började jag läsa allt som går att läsa om depression, utbrändhet, att känna sig utarbetad. Förberedde den föreläsningen. Det tog ungefär ett halvår att förbereda den. Och sen fick jag bra gehör. Och så tänkte jag, men det här är kanske någonting som skulle vara bra att skriva om. Att de som känner sig utarbetade, som känner att de har gått i väggen, ska läsa och kunna förstå vad handlar det om. För allting är inte beroende bara av arbetet, allting är inte bara beroende av livssituationen, utan det är komplext. Om man som professionell kan läsa på ett enkelt sätt hur man kan påverkas av sitt arbete, vad man kan göra, och då kan det bli hjälpsamt både för en själv och framförallt för cheferna. Så det här är ju riktat till alla som jobbar i behandlade yrke, människovårdande yrke, och till deras chefer.
Och du beskriver just, som du sa nu, människovårdande yrken, kanske primärt, alltså inom socialarbetare eller sjukvård och sådär. Men gäller det, för jag tänker, det är ju de som är utbrända i alla branscher. Vad skulle du säga, är det liksom mer kännetecknande för vissa yrken, eller är det en arbetssituation det handlar om? Eller?
Mina erfarenheter och det som man läser i andra böcker och forskning, så handlar det om arbetssituationen och många yrken. Det handlar om lärare, det handlar om socialarbetare, det kan handla om läkare, det har vi sett under pandemin, sjuksköterskor. Det är ju väldigt många yrken, poliser, så väldigt många yrken som har med människor att göra, där man kommer att lyssna på människornas lidande, människornas trauma, där man måste gripa in i människornas liv. Och där man kanske dagligen behöver lyssna på människornas lidande. Kommer det att göra någonting med oss som lyssnar på de berättelserna som vi dagligen tar del av 8 timmar om dagen?
Mm. Låt säga en person som jobbar inom finans kan fortfarande bli utbränd, men jobbar man inom de här andra yrkena, så det här just med sekundär trauma kanske är mer kännetecknande, att man också kan drabbas av det.
Sekundär trauma blir mer att man drabbas av den om man först och främst jobbar med traumadrabbade personerna som har PTSD-diagnos, eller om man själv har varit primärt traumatiserad. Så jobbar man med den gruppen. Då löper man större risk att vara sekundärt traumatiserad. Men det är väldigt viktigt att tänka på här. När man tänker på sekundär traumatisering. Man känner igen symptomen som vid PTSD. Men att känna igen symptomen handlar inte om att man måste. Att man är sjukskriven eller att man är sjuk. Sjuk blir man först när man inte orkar jobba längre. Så symptomen kan man känna, de kan ju likna symptomerna som PTSD, blir sekundärt traumatiserad, men man kan fortfarande jobba. Och detta är budskapet i boken, vad kan jag göra åt det?
Mm.
Hur ska jag bemästra, hur ska jag klara den situationen och vem ska jag be om hjälp?
Man har ju flera olika begrepp, sådär, utarbetad, utbränd, gå in i väggen. Finns det någon diagnos idag, eller vad kallas det? Vad är vad, så att säga?
Du har ju hört det här olika i paradiset. Att han pratar om det här.
Boken, ja.
Ja, och Christian Röck som pratar om det här utmattningssyndrom.
Och jag ska nämna, han besökte mig i avsnitt 185.
Ja, jag lyssnade på honom, och det är väldigt värt både att läsa hans bok och lyssna på honom. Där man ser att viss diagnos finns bara i Sverige. Och att han förvånar sig. Och där han också säger att det är väldigt viktigt att försöka se över sin situation. Och se vad är det jag drabbats av. Det är inte säkert att det alltid jag behöver medicin. Jag kanske behöver en god vän. Eller avlastas på något annat sätt.
Det som jag kanske vill låta, det som du skriver lite om i boken. Jag tänkte vi ska inte fastna vid någon idéhistoria i första hand. Men just det som är kanske mest intressant. Det är ju dels, när det handlar om utbrändhet och sådär, hur både utbrändhet men också andra sjukdomar liksom växer fram, eller hur man sätter nya namn på sjukdomar och sådär, och det säger lite om ens tid, och precis som Christian Ruck var inne på i avsnittet med honom, att det här har blivit ett fenomen som har växt fram, och i Sverige så att man kan bli sjukskriven, och så funkar det med alla sjukdomar. För jag menar, det har väl funnits utbrända människor längre än sjukskrivningarna har funnits?
Absolut, och när man tittar tillbaka så har vi tillbaka i historien att vi har några av de här symptomen som har funnits vid flera olika sjukdomar. Den hemska tröttheten som man känner, som man känner att man inte Att man blir inte utvilad. Att man kan aldrig känna sig utvilad. Energilöshet, maktlöshet. Det hade vi på 1800-talet i melankolin. Sen kommer nostalgi på 1900-talet. Och sen kommer det här med utbrändhet, burnout. I skiftet i början på 1900-talet. Och sen kommer det att explodera, som Karin Johannesen skriver, när samhället förändras. Så de här sjukdomarna har ofta blivit påverkade av samhällsförändringarna också. Vi hade först urbanisering, sen hade vi industrialisering och nu har vi datorisering. Och de byter namn. Men för att någon ska bli en sjukdom måste det godkännas av läkarvetenskapen. Och individen måste ta på sig sjukrollen. Då innebär att de samverkar, det finns en dialektisk förhållande mellan individen, samhället, samhällsförändringar och läkarvetenskapen och medicinen. Jag tänker, mina tankar gick när du frågade mig även till 50-talet. På 80-talet jobbade jag med inom psykiatrin och då hade vi väldigt många invandrarkvinnor från forna Jugoslavien, Turkiet och Grekland som led av fysisk smärta. De hade ont, de var trötta. Så fort de gjorde någonting, engagerade sig i någonting, så behövde de ligga hela nästa dag för att vila sig och blev aldrig utvilade. På 50-talet kallade man SVBK, Sverige, sveda, värk, brännkärring. Det är många kvinnor som hade det. När vi fick den gruppen patienter, kvinnliga patienten, så hade de fått diagnoset invandrarsjuka. Och det blev ju godkänt. Och de hamnade inom psykiatrin. De var inte psykiskt sjuka, men man visste inte, de trodde det var psykosomatik. Och i slutet på 80-talet så får den sjukdomen namn fibromyalgi. Och då ser man att både svenska patienter drabbas av det, män drabbas också av det och yngre patienter. Så det här är ju lite exempel hur symptomen är ganska lika men sjukdomen byter namn.
Just det, och som du skriver i boken och sa nu, att en sjukdom existerar i flera dimensioner, medicinsk, biologisk, kulturell och samhällelig, som någonstans samverkar sådär.
Exakt.
Och det är ju spännande, det är ju intressant, men kanske man inte alltid tänker på. Och jag menar, om säg 50 år fram i tiden så kanske det finns nya, troligtvis benämningar på nya.
Vi har ju idag redan en benämning som vi både ser etisk stress. Vi hade liksom på, när man beskriver stress i arbetet, så var ju arbetsrelaterad stress och sen har vi etisk stress. Och etisk stress har blivit väldigt aktuell sedan några år tillbaka med Jonna Bornemark som skriver om hur new public management kommer in inom sjukvården, skolan, omsorgen och även socialtjänsten. Och etisk stress handlar om balans mellan vad jag kan göra som mitt yrke säger. Jag har en etisk kod. Jag vet vad jag behöver göra för min klient. Jag vet vad klienten behöver. Men det finns inte handlingsutrymme. Antingen saknas resurser. Eller saknas det att jag inte har tid. Eller till och med att mina chefer säger, du måste sänka kvaliteten. Och det ser man att man brottas med detta och då blir man stressad i arbetet och då definierar vi då att det är frågan om etisk stress som kanske kommer också att så småningom handla om en utbrändhet, gå i väggen, för man kan inte göra det som man behöver göra och som professionen säger att man ska göra. Då känner man sig att man inte kan, att det som man gör är inte rätt säkert.
Om man utgår från det där att alla yrken kan bli utbrända förvisso, men om vi pratar lite om de här yrkena som din bok framförallt handlar om. Vad är det för, vilka yrken är det igen? Det kan vara lärare, sjuksköterskor inom socialt
socionomer.
Arbete. Vad sa du?
Socionomer.
Vad är det som kännetecknar de yrkesgrupperna? Vad är det som det handlar om där? Är det mötet med andra människor eller är det arbetssituationen i övrigt? Eller?
Och det är det som precis boken handlar om. Att det är väldigt viktigt att förstå. När jag får de här symptomen, när jag börjar känna mig utarbetad. att jag behöver veta, precis det du frågade. Handlar det om arbetssituationen? Eller handlar det om att jag möter olika människor? Att jag möter traumatiserade människor? Eller handlar det om att jag handlar om mig själv? Så när det gäller arbetet så är det väldigt viktigt att kunna förstå hur ser mitt arbete ut? Hur fördelas belastningen i arbetet? Vilket ansvar både mitt, chefens och kollegorna så att det blir jämnt fördelat. Då kommer man att förstå, okej, detta skapar stress som påverkar mig för våran kropp reagerar så att det inte ska leda till sjukdomen. Kan det handla om att jag möter många traumatiserade klienter, många klienter som är utsatta för våld, lyssnar dagligen på svåra livsberättelser och smärta hos, då är det en annan typ av stress som kan förorsaka hos mig. Det kan bli en mättnad som kan göra, som vi pratar om, att jag kanske kan också bli sekundärt traumatiserad om mitt arbete består att jobba bara med PTSD-patienterna eller barnklienterna. Mm. Då är det viktigt att förstå det. Vad behöver jag för att inte mina symptom ska få utvecklas till någon sjukdomstillstånd? Mm. Då behövs kanske något annat än det här när arbetet inte är fördelat. Eller handlar det någonting hos mig själv?
Kan man säga att det är, finns en, något som är vanligare orsak, alltså vanligaste orsaken av de här olika? Det är individuellt?
Det är väldigt individuellt, men det som jag kan se det vanligaste, det är belastningar i arbetet. Att man tycker att man har för många ärenden, att man har svåra ärenden och sen att man inte har tid för återhämtning. Och det här handlar om att man inte har fått stöd, att man inte har lyhörda chefen eller chefer som inte bekräftar, som inte ger återkoppling. Man har inte utrymme att diskutera om de här frågorna. Hur mår jag? Vad händer med mig? Hur ska jag förhålla mig till det? Man vill inte belasta sina kollegor, man vill inte belasta, man vill inte visa att man inte kan, man vill inte visa att man inte orkar.
Mm.
Det är det vad jag hör ofta, så det handlar om mig själv och det handlar i handledning att hjälpa dem att våga berätta vad är belastande i arbetet, våga prata om detta, hur kan vi lösa? För man kan inte själv lösa sin situation som beror om arbetet eller att man lyssnar på klienterna, då kanske behöver man byta jobb.
Mm. Och du trycker på det att det är både chefens ansvar liksom som arbetsgivare, ens egna och kollegor du är inne på också. Hur då? Att kollega, alltså att man är ett team eller har man liksom ansvar för varann eller hur tänker du där?
Vad jag kan se i mina handledningsgrupper, när någon kommer upp med en sån svårighet, att man är belastad, att man inte orkar, så ibland frågar någon kollega, ska jag gå med dig till chefen? Hur ska vi förmedla det till chefen att här behöver vi avlastas? Eller när kollegorna ser att någon av kollegorna är mycket belastad, att man erbjuder hjälp och kanske då, vill du att vi ska vara två i det här ärendet? Vill du att jag tar detta från dig? Sen är det inte så bra i och för sig att chefen, att kollegan erbjuder på det sättet. Det måste alltid gå via chefen tycker jag. För cheferna har ansvar hur ärendena fördelas.
Mm.
Sen kan man aldrig veta vad är det klienterna har för problem. Och hur man möter detta och vad det kan utvecklas. Det egna ansvaret ligger också att reflektera över sig själv. Att veta vad har jag med mig själv in i det rummet när jag möter de här människorna, när jag möter mina klienter. Det handlar om att kunna känna till sin egen historia. Kan något som jag lyssnar aktualisera någonting som är inom mig?
Mm.
Att jag till exempel varit utsatt för en trauma eller att jag har någon obearbetad problematik. Och när jag lyssnar på mina klienter så tror jag att jag bearbetat, men så upptäcker jag att det växer inom mig en sorg eller en ledsamhet eller svårighet att lyssna på klienten. bli väldigt upptagen med själv. Så där är medvetenhet. Vad har jag med mig i min livshistoria och min livssituation? Jag tycker inte att alla socionomer och alla lärare behöver gå i terapi. Men alla behöver processhandledning. Mm. En möjlighet där man kan förstå vad är belastande just.
Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Nu.
Och där kommer vi in på det som heter liksom motståndskraft och KASAM. För det är ju, när du skriver motståndskraft, är ju i andra delen av boken när det handlar om som hur kan man se över sin situation eller förstå och så där, varför man går mot utbrändhet eller kan bli utbränd. Jag tänkte på det här med de här yrkena, just när man får träffa mycket trauma eller höra om livsöden och sådär. För den som inte har jobbat i de yrkena, hur kan det te sig? Liksom? Hur kan det, har du exempel på vad det kan handla om?
Man skriver det här, om vi skulle prata om det här med sekundär trauma. Så när någon professionell beskriver sin situation, och om vi skulle diagnostisera eller säga att det här är frågan om en sekundär trauma, så måste tre moment vara uppfyllda. Dels handlar det om att det handlar om återupplevelse av detta som man har lyssnat från klienterna. Att man själv tänker på sin klient, att man tänker på de situationer som klienten har varit med om. Drömmar, flashback. Så symptomen liknar väldigt mycket det som klienterna har själva, när de har diagnosen PTSD. Så det här är ju de här tre symptomen. Återupplevelse. Så jag som professionell återupplever.
Ja, det är en av de tre.
Det är en av de tre. Mm. Det andra är undvikande beteende. Det handlar om att jag undviker vissa tankar, vissa känslor, vissa aktiviteter, vissa situationer. För det är precis vad klienten också gör med den diagnosen. Jag undviker undviker vissa situationer som påminner om de här händelserna som jag har lyssnat att min klient berättar. Och det handlar om att jag tappar intresse för mina hobby, intresse för att umgås med människor. Jag avstår från mina aktiviteter. Så det är den andra. Mm. Och det tredje är varaktig aktivering. Till exempel att jag kan inte insomningssvårigheter. Att jag börjar bete mig varsamt mot mina klienter. Vilket innebär att dels är jag själv väldigt mycket påverkad. Och då blir det svårare att lyssna på de berättelserna. Så det här är ju väldigt viktigt. När man som professionell börjar känna igen de här symptomen. Kan förstå dem. Varifrån de kommer. Och hur jag kan handskas med detta.
Mm.
Jag kanske behöver för stunden arbeta med en annan grupp klienter. Jag kanske behöver byta arbete. Symptom är inte sjukdom i sig. Utan sjukdom blir först när jag absolut inte kan arbeta.
Just det.
Men jag kan känna mig väldigt utarbetad. Mm.
Ja, det är viktigt att säga det. Men just att när de här röda flaggen kommer upp så att säga, så kan man, ja, man identifiera och göra någonting åt det.
Det har vi i utbrändhet också. Att utbrändhet kommer inte med en gång, utan vi har ju tre faser. Det här är riskfasen som handlar om...
Det är den första.
Det första. Och den pågår i flera år. Och jag kanske har struntat i att lyssna på min kropp. Vad som händer med mig. Hur jag påverkas av arbete eller min livssituation. Den andra fasen är akutfasen. Då har kroppen satt stopp. Det är när kroppen kollapsar. Plötsligt börjar jag gråta. Eller som någon berättar, man har kommit till centralstation, till tunnelbana och hittar inte hem. Eller man vaknar på morgonen, kan inte börja gå. Kroppen har kollapsat. Och sen den tredje fasen är tillfrisknande fasen. Där jag måste ta ansvar för det här som har hänt. Jag är sjukskriven. Och man brukar säga att den tillfrisknande fasen tog lika lång tid som riskfasen och dröjt, att jag inte tagit hänsyn. Här handlar det om att lära känna sina symptom, att veta vad är det som gör att jag hamnar där jag hamnar för att sedan inte hamna. Så man kan ta kontroll över den situationen, men man måste följa det, man måste veta mina gränser. Vad kan jag göra, vad kan jag inte göra när jag ska säga nej? Det gäller att lära sig och förstå signalerna.
Precis. När du handleder och har handlett, är det då de som, alltså själva de som är i yrket, eller är det de som så att säga har terapi med de som är i yrket?
Jag handlar det de som är i yrket. Nu pratar jag om de professionella.
Exakt.
Så nu hela boken handlar och fokus är på de professionella.
Precis.
Vad händer med mig som professionell i mitt arbete? Hur kan jag förstå det som händer med mig? Hur kan jag förstå de här symptomen? Mm. Och då blir det väldigt viktigt. En viktig grej som jag gör i handledningen är att jag pratar med de handledda om copingstrategier.
När det handlar om sen att hitta copingstrategier för sig själv då, helt enkelt, för att liksom någonstans hantera situationer och... Vad skulle du säga där? Vad är som viktigt att förstå eller att tänka kring det?
När det gäller copingstrategierna är också handlar om hur bemästrar jag svåra situationer. Hur bemästrar jag min stress? Så tänker jag på min egen stress inför vårt möte.
Mm.
Så när du skickade intervjufrågorna till mig, då upplevde jag en stress med de första frågorna som handlar om att beskriva historien kring utbrändhetssyndromens framgång. Och
alltså du kände stress när jag skickade dig förslag på det vi skulle prata om?
På dina två första frågor.
Mm.
Och så när jag skulle förbereda, när jag skulle ändå titta igenom vad jag kan prata om, vad är viktigt, då upplevde jag enorm stress att behöva svara på de här frågorna, hur historien såg ut.
Ja, för du skriver ju lite om det.
Och och då plockade jag massa böcker som jag läst, som jag också skriver om, att varje tid har sina sjukdomar. Och upplevde, men det här behärskar inte jag att berätta på det sättet, för det är ju årtal, det är ju symptom, och stressen bara ökade. Så frågade jag, skickade till en vän och frågade, hur ska jag göra? Jag till och med tänkte att jag ska ringa till dig och säga, Fredrik, det här fixar inte jag.
Nej.
Och då säger den här vännen, men Lilja, du är inte idéhistoriker. Du ska prata om din bok och inte om det här.
Mm.
Så släppte det. Sen skrev jag till dig. Och vad jag tycker det var viktigt, att det här är frågan också om motståndskraft, resiliensen och KASAM. Det salutogena förhållningssätt. Så vad gjorde jag? Jag frågade dig, är det okej att vi kan, vad tycker du att jag inte svarar på de här frågorna?
Mm.
Så vad är det som händer här? Först, om vi skulle prata nu det här med att lägga kasen på det här och det salutogena förhållningssättet.
Och det är bara för förtydliga, det är det som du också skriver om i boken när det gäller att hantera sin situation.
Exakt.
I stress.
Exakt. Då blir det här, det finns ju tre komponenter som handlar om hanterbarhet, meningsfullhet och begriplighet. Mm. Och då, om jag kommer tillbaka till min egen stress, då tänkte jag dels begriplighet handlar om förmåga. Hur upplever jag intervjufrågan? Är det begripligt för mig? Ja, du var ju väldigt tydlig. Men sen var det min förmåga att hantera den stressen som förorsakades av de här frågorna. Och att kunna hantera både stressen, misslyckande och verkligheten. Och det tyckte jag genom att jag började fråga dig och började fråga mina, mina vänner. Och det här innebär att jag började från hanterbarhet. Att det finns ju egna resurser. Jag är van föreläsare. Jag har ju skrivit böcker. Och jag hade stödjande andra som är väldigt viktigt i hanterbarheten. Jag hade den vännen som skrev och jag hade dig. Vilket gjorde att det blev meningsfullt. Då kände jag mig delaktig. Så det här visar att också när vi befinner oss i en stresssituation handlar väldigt mycket om vilken motståndskraft vi har.
Precis.
Och vi har lite olika motståndskraft. Och då är det här viktigt att det är det jag gör i handledningen. När jag pratar med de handledda, vad är deras motståndskraft? Att plocka fram resurserna. Väldigt många är medvetna när jag frågar, vad gör du? Och då handlar det om att man försöker träffa sina vänner. Man tränar. Man hittar återhämtningstid. Man går inte direkt till jobb, till hem. Man går inte direkt hem. Vissa berättar att man kan säga till sin familj, nu vill jag vara själv en halvtimme. Man sätter på högt musik, sjunger. Så det här är ju ett sätt hur man försöker tänka på något annat än det arbete som man har precis lämnat. Vad jag föreslår ibland, vilket är också viktigt, vilket de säger själva. Jobbar jag med traumadrabbade, om vi ser dagens situation. Jobbar jag med traumadrabbade individer dagligen. Jag möter trauma, smärtan, lidande. Då är det väldigt viktigt att jag inte hela tiden har radion på om detta. Ser på dokumentär om detta. Man blir mättad.
Mm. Om du tar flyktingar från Ukraina kanske.
Ja, och det hör vi ibland på. Ibland hörde jag från de professionella som säger, jag orkar inte lyssna. För man jobbar ju med detta. Och jag tycker det är ju bra copingstrategi. Att för man hör vad som händer även av sina patienter. Så att man kan stänga av. Sen finns det press kanske från andra som inte förstår det. Och tycker, men du borde väl vara med i samhället och förstå vad som händer i samhället. Och där finns en press från kanske omgivningen, familjen. Att du ska vara delaktig genom att lyssna på tv, på nyheterna. Medan personen själv säger, jag orkar inte. Och då brukar jag stödja, gör inte det. Titta inte på tv, titta inte på nyheterna. Och inte det dygnet runt.
När det kommer till motståndskraft, det handlar alltså att man bygger upp sin egen motståndskraft.
Exakt, för det är ingenting som vi är födda med. Utan motståndskraft byggs. Det bygger vi och i relationer till andra människor. Och det motståndskraften hjälper oss att bemästra de svåra situationer och stressen. Och det är ju väldigt viktigt att bli både medveten om det, att bygga upp det. Och att när jag drabbas av en utmattning eller utbrändhet, så att man inte bara se mig som offer och inte jag själv. Och inte ser att jag är bara drabbad av en symptom, utan kunna se min styrka, mina resurser, mina starka sidor. Så det är ju väldigt viktigt, både man själv tittar på och chefen, omgivningen, kollegorna.
Om vi tar den här KASAM som handlar om tre saker, begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Om vi tar exempelvis då någon som jobbar inom socialtjänsten och känner att man liksom symptom för att man kanske börjar bli röra sig mot en utbrändhet. Eller hur kan man tänka då utifrån de här tre områdena, begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet?
Jag tänker också som jag tycker att när de jobbar med sina klienter och patienter, att de ska ha ett salutogent förhållningssätt, vilket innebär att ha fokus på resurserna, ha fokus på det som man kan hantera på sina styrkor och vara delaktig. Och då är det likadant att de tänker på sig själva. Hur kan jag behärska den här situationen? Vad behöver jag? Hur kan andra kan stödja mig? Och att vara delaktig i det som sker. Så att man inte bara låter sig påverkas. Så det, på något sätt är det att ta kontroll över stresssituationer. Över det som pågår omkring en.
Mm. Beroende på vad det är då. Är det så att man är överbelastad? Eller när man tar med sig jobbet hem och ligger och tänker på det? Alltså vad det nu kan vara då som gör att man blir stressad.
Ja, och precis. Och då måste man tänka, hur hanterar jag den situationen?
Mm.
Har jag resurser att hantera den? Vad behöver jag för att hantera den?
Mm.
Så det blir ju väldigt viktigt. Och det är det som är någonstans hela budskapen i boken.
Mm.
Ofta säger man här, jag tar inte, eller hur ska jag göra för att inte ta arbete hem? Och Istol pratar om det här, känslorna. Vi har inte knapp on off för känslorna och våra tankar. Så det kanske inte alltid är möjligt att inte ta sitt arbete hem. Men tar man för ofta sitt arbete hem, då menar jag ju tankarna, inte fysiskt. Då får man fundera, vad är det som gör? Hur kan jag göra för att inte ta det arbete med mig hem? Hur kan jag tänka på mina resurser att bemästra det här? Du hade en bra podd om det här
känslofällan.
Ja, som jag också använde mig av lite grann nu när jag skulle till dig.
Mm.
Tittade på det här. Så det finns ju många man kan lyssna på.
Mm. Ja, och vad kan man göra istället? Vad ska man ersätta med istället för att ligga och gräma sig över jobbet? Som håller en vaken på nätterna, till exempel. Innan vi avslutar, förutom att läsa boken, om du skulle skicka med tips till den som lyssnar kring det här, vad skulle du, något speciellt då?
Jag skulle skicka med, ta dina symptom på allvar. Lär känna dina symptom. Försök reflektera och medvetandegöra, vad är orsakerna till det? Hur ser din arbetssituation ut? Hur ser din livssituation ut? Vem kan hjälpa dig kring detta? Vad behöver du göra själv? Vad behöver din omgivning göra? Vilken stöd du behöver? Och vad behöver din arbetsledare göra? Om du tycker att du har prövat allt och inget har hjälpt, då får man fråga sig, är detta värt? Ska jag byta jobb? Jag har ett tips till här.
Mm.
När man ofta kommer frågorna, hur ska jag gå vidare med den klienten? Och vad ska jag göra i de här situationerna? Jag har fastnat. Så det här är ju jobbet också. Men man bär med sig det man har fastnat. Och precis som man ska jobba den med sig själv. Att tänka, vad måste jag göra? Det vill säga, vad säger lagen? Vad säger min arbetsuppgift? Det här måste jag göra. Vad kan jag göra? Det vill säga, finns det handlingsutrymme för det som jag kan göra? Eller som behöver göra? Och sen, vad vill jag göra? Och ofta är man mer belastad av detta, vad vill jag göra? Som varken tillhör arbetsuppgiften, att man måste, eller att man har handlingsutrymme för det här.
Mm.
Så det kan ju också. Så där är ju också att man, när man fastnat någonstans som belastar en, som man kan bära med sig hem i sina tankar.
Mm.
Tänka på de här sakerna och då lättar det.
Om man lyssnar på det här och vill ställa någon fråga till dig, hittar man dig någonstans?
lilja.kajvert@icloud.com.
Tack för att du var med.
Tack själv.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.